Det enda som egentligen fattades i nostalgin var ju att Helena skulle ha spelat på en lagom otät tramporgel. Så förknippar jag din klara sol går åter upp. Och att det skulle vara lördag morgon. För då sjöngs den alltid när jag gick i småskolan i ettan och tvåan i Mehedeby skola i norra Uppland. Men nu ska vi förflytta oss från nostalgi till den andliga verkligheten. När man ska predika och få frågan så tänker man så här. Jaha, vad ska jag tala om då? Ska det vara kyrkoåret eller ska det vara något annat? Och så kom den här bibelversen till mig ifrån Predikaren. Det är länge sedan jag hörde någon predika ifrån Predikaren, så att det kan väl få vara en upplevelse. Predikaren kapitel 2, verserna 24 och 25. Och de kommer upp där på skärmen. Så. Ty vem äter och vem gläder sig Gud förutan? Han ger vishet, kunskap och glädje åt den som behagar honom. Vi ber. Gud, jag ber att du ska välsigna ditt ord. Gud, jag ber att du ska stoppa dem av mina tankar och funderingar kring det här ämnet som inte är av dig. Men låt mig få säga det som kommer ifrån dig så att det blir ett budskap som lever och ger kraft att leva på för tider framöver. Amen. Har Bibeln någonting att lära oss idag? Det är en fråga man kan ställa sig. Emellanåt så hävdas det i diverse debatter att Bibeln, den är gammalmodig, den är kunskapsfientlig. Därför har den ingenting att tillföra dagens människor. Tidigare när jag jobbade i Örebro så hade jag mycket diskussioner med en av företrädarna för humanisterna om det här. Det var nästan så att vi rök ihop på fikarasterna. Jag tänker inte säga hans namn för jag ska inte hänga ut någon. Men vi var inte överens kan jag ju säga. Har Bibeln någonting att tillföra dagens människor? Den diskussionen har skurit genom hela samhället. För några år sedan så skulle man plocka fram en ny kursplan för grundskolans högstadium. Och då var diskussionen, ska Bibeln finnas med? I det första förslaget så hade man till och med plockat bort Bibeln. För den har ju ingenting att tillföra dagens människor. Det finns så mycket annat som är mycket viktigare. Och naturligtvis så blev det en våldsam debatt kring Bibelns plats i skolan och Bibelns plats i undervisningen. Det finns en man som heter Lars Näslund som är professor för detta numera vid Stockholms universitet. Men fortfarande är aktiv på Enskilda högskolan där man bland annat utbildar pastorer i Ekumeniakyrkan. Han tog upp det här i en artikel i tidningen Skolvärlden. Den 8 november 2019. Och han plockade upp 6 argument varför Bibeln är viktig i dagens skola. Och de argument han för fram, de tycker jag är giltiga generellt. Varför är Bibeln aktuell i dagens samhälle? Varför är Bibeln viktig för människor i Frövi, fast man kanske inte förstår det? Och hans argumentation var ganska mångordig, men jag ska inte dra allt han sa. Men de här 6 punkterna tyckte jag var så bra, så att de ska jag dra i lite förkortad form. För det första, konstnärliga uttryck. Om man har läst svensk litteratur, till exempel August Strindbergs bok Tjänstekvinnans son, så inser man ganska snabbt att den syftar på Ismail i första Mosebok. August Strindberg kunde sin bibel. Och så småningom så ledde det också fram till att han bekände en tro alldeles i slutet av sitt liv. Ingmar Bergman, känd svensk filmregissör, har en filmtitel, Det sjunde inseglet. Och varifrån kommer det namnet? Ja, men det är ett eko från Uppenbarelseboken. Kan man ingenting om första Mosebok, kan man ingenting om Uppenbarelseboken, då blir ju de här berättelserna helt meningslösa. De hänger löst. Det finns inget sammanhang. Inget samband med något. Och hur ofta är det inte som vi rör oss med det vi kallar för metaforer, alltså språkliga uttryck. När vi pratar med varann så refererar vi till Bibeln utan att veta om det. Vi pratar om Davids kamp mot Goliat, eller vi pratar om den barmhärtige samarit, eller vi pratar om att kasta pärlor för svina, eller vi pratar om att göra någon till syndabock, eller vi pratar om att vi gör en salomonisk lösning. Hur många vet att de uttrycken kommer ifrån Bibeln? Ja, men det gör de. Därför är Bibeln viktig. Men också utöver världen. Det som vi ska kunna kalla för global räckvidd. Var tredje människa i världen idag har någon anknytning till den judisk-kristna traditionen. Var tredje människa. Vi pratar om miljarder människor. Har någon koppling. Det är vi i Europa som är lite udda, som har blivit sekulariserade. Vi tror inte att vi har någon religion, men det har man. Och Sverige intar då en ganska extrem position enligt en undersökning från World Value Survey. Men det finns ändå en religiös längtan som Bibeln kan fylla. Då och då så dyker upp sådana konstiga grejer. För ett tag sedan så skulle det vara något möte på teatern i Vedevåg. Jag vet inte om det blev av. Vi bad på onsdagsbönen att det inte skulle bli av eller att det skulle bli ett fiasko. Hur det blev, det vet jag inte. Men där så skulle man syssla med kristaller och man skulle prata med sina avlidna förfäder och sånt här. När Bibeln går ut, då kommer det som jag skulle vilja kalla för det andliga ogräset in. När man inte odlar landet, då växer ogräset och tar över. Och det går fort om man inte river om då och då. Men sen det här som vi kan kalla för existentiella referenser. Det mänskliga livets grundvillkor berättas på många olika sätt om i Bibeln. Det berättas om att vi har möjligheter att göra ett fritt val. Vi kan välja. Men också att livet är fullt av våndor. Det blir sällan så som vi hade önskat eller som vi hade tänkt. Det är inte förutsägbart. Och det är inte alltid lätt. Och vi gör fel. Trots att jag vill så väl så blir det så fel. Bibeln berättar om sånt. Men Bibeln visar också på att mitt i vår ofullkomlighet så kan vi göra det som är rätt. Det visar Bibeln på. En sak som jag var överens om när vi satt och käftade på fikarasterna i Örebro. Det var ju att jo, men bergspredikan, den är ju bra. Så borde vi ju leva. Men det är inte lätt att leva i enlighet med bergspredikan. Och ändå, det som sägs i bergspredikan, det som Jesus säger, är ju relevant, det är aktuellt i vår tid att älska din nästa som dig själv. och så vidare. Ja, men det håller de flesta med om. Men det liksom hänger i luften, för det finns ju ingenting, någon yttre ram att hänga upp det på. Och så finns det som vi kan kalla för teologiska meningserbjudanden. I läroplanen så sägs det, precis det som ju du Maria tog upp, alla människors lika värde, alla människors lika rättigheter. Varifrån kommer det? Jo, men det kommer ju från det här att Gud skapade människan till sin avbild. Fattig eller rik, gammal eller ung, så är vi alla skapade till Guds avbild. Och det borde prägla vårt sätt hur vi ser på varann. I Johannes 4 så möter Jesus en kvinna vid Sykars brunn. Och hon är ju samarier. Och om jag får vara lite spetsig så skulle jag säga att med dagens migrationsdebatt i EU så skulle Jesus absolut inte ha gått igenom Samarien. Och framförallt skulle han inte ha pratat med henne. För han skulle inte ha brytt sig i henne och sagt, ja men det är upp till ditt eget folk att ta hand om dig. Jag ska inte bry mig i dig. Men det gjorde han. Och därför kan vi säga att när Jesus pratar med den här samaritiska kvinnan så gör han det som ett modeord brukar kallas för inkludering. Han inkluderar henne bland de människor som han har kommit för att möta. Ingen är ställd utanför. Jag kan ju säga att jag blev beklämd när jag hörde det här om EUs migrationspolitik. Egentligen ska man inte prata politik i kyrkan, men jag kan bara inte låta bli det för att jag blev så. Och man kan bli heligt arg, så blev jag det när jag hörde hur man resonerade. Och än mer när jag sen var ute på Facebook och såg hur en del resonerade. Och ibland så kanske vi skulle behöva mer av helig ilska. Jag vet inte, men jag kände bara, ja, wow. Hur dum kan man vara? Människor som har misslyckats, människor som är fattiga, människor som flyr undan våld och förtryck, människor som flyr undan sjukdom i hopp om att någonstans hitta förutsättningar för ett bättre liv. Och så, ja, men det är väl upp till varje land att ta hand om sina invånare. Det ska inte vi bry oss i. Och så finns berättelsen hos Lukas om den förlorade sonen som visar att det finns nya möjligheter bortom våra livsfiaskon. Och så ska vi resa murar för att förhindra att människor får nya möjligheter. Men vi lämnar reflektionerna kring Lars Näslunds sex argument. Och tillbaka till frågan, är Bibeln kunskapsfientlig? Står den i motsats till kunskap? Ibland så gör vi Bibeln till någonting den inte är. Och då menar jag, då får vi problem. Låt Bibeln vara Bibel. Vad är det som Bibeln vill berätta? Bibeln ger oss kunskap om att Gud har skapat allt. Allting är skapat av Gud. Vi är skapade av Gud. Men, och det är viktigt, den gör inte anspråk på att berätta exakt hur Gud gjorde. Hur gjorde Gud när han skapade universum? Det berättar inte Bibeln. Det står att han skapade allt. Och det får vi ta till oss. Och hade Bibeln berättat om exakt hur Gud gjorde så skulle det vara fullständigt obegripligt för läsarna för 2000 år sedan. Det hade varit obegripligt för oss idag. Därför att i varje fall jag och inte ni som lyssnar heller skulle ha förstått ett skvatt. och ännu mindre då folket när det skrevs. Den berättar därför ingenting om särkvarkar och uppkvarkar och nerkvarkar och gluoner och annat sånt här som forskarna de sista årtiondena upptäckt att atomerna består av. Ni vet att atomer, de består i princip, trodde man, av tre odelbara delar. Det fanns elektroner, de som gör att det blir elektricitet i ledningarna som förflyttar sig. Och så finns det protoner. Och så finns det neutroner. Och protonerna, de är positiva och neutronerna, de är negativa. Det är det som gör att man kan göra ett batteri. Det visste man inte för 200 år sedan. Idag vet vi det. Men om Bibeln hade berättat om sånt så hade det varit fullständigt obegripligt. Och Bibeln gör inte anspråk på att berätta om sånt. Eller för den delen, en av mina svagheter förresten, det är astronomi. Det är jätteintressant. Världsalltet och världsrymden. Det finns någon hyllmeter med böcker hemma skrivna av diverse lärda, både på svenska och utrikiska. Plats tar de, men intressanta är de. Tänk om Bibeln skulle berätta om hur Gud skapade svarta hål. Alltså ett svart hål. Där kan vi säga en kollapsad stjärna. Men de har en massa som är som miljoner solar. Och de drar till sig allting runt omkring. Och det här har man upptäckt också på de sista årtiondena. Bibeln berättar inte om det. För det är inte det handlar om människans kontakt med Gud. Hur ska vi leva tillsammans? Hur ska vi komma i kontakt med Gud? Det är det som Bibeln berättar om. Den berättar om Guds handlande med oss människor och hur vi kan få möta med honom. Bibeln gör inte anspråk på att vara en lärobok i naturvetenskap och teknik. Och då tillbaka igen till den här frågan. Är kyrkan kunskapsfientlig? När jag gick på gymnasiet så var det på Katedralskolan i Uppsala. Och varför hette det Katedralskolan? Jo, därför att den hade grundats som skola någon gång på medeltiden i skuggan av Uppsala domkyrka. Det är ju en katedral och därför hette det Katedralskolan. Och man var mäkta stolt över, apropå dagens jubileum, att Gustav Vasa hade gått där en gång i världen. Och Dag Hammarskjöld och sådana här kändisar. Det var man noga med att påpeka att man är fina anor. Men det var grundad av kyrkan. När folkskolan infördes 1842 så var kyrkan väldigt involverad. Det finns en lång tradition av kunskapsförmedling i kyrkans regi. Och innan vi fick folkskola så var det ofta så att klockaren, det vill säga han som skulle ringa i kyrkklockorna för att kalla till gudstjänst, så var det ofta han som skulle lära barnen läsa och skriva. Det finns alltså täta band. När Paulus skriver till församlingen i Korint så skriver han i första Korintierbrevet i kapitel 12 om att Gud har gett några gåvan att vara lärare. Att lära ut är alltså en Guds gåva. Det är viktigt att förmedla kunskap. Men det finns ju långt tidigare exempel. Predikaren kan vara skriven så tidigt som på 930-talet före Kristus. Alltså ungefär för 3000 år sedan. Den finns med i dagens form i fynd från Qumran. Alltså den här grottan där man hittade en massa skriftrullar 1947. Och de har man daterat åt i någonstans 200-400 år före Kristus. Där finns predikaren med. Så att det här att Gud ger vishet och kunskap, ja men det är en gammal etablerad erfarenhet. Vi kan läsa i Ordspråksboken 8, verserna 10-12 och sen vers 22. Där står det om visheten, står det så här: ta emot min fostran hellre än silver, kunskap hellre än rent guld, ty visheten är mer värd än pärlor. Inga skatter går upp mot henne. Jag, visheten, är granne med klokheten. Hos mig finns kunskap och omdöme. Och i vers 22. Herren skapade mig som det första, som begynnelsen av sitt verk för länge sedan. Det är alltså visheten som talar om sig själv. Visheten kommer ifrån Gud. Och Ordspråksboken då säger traditionen att den är skriven av Salomo. Och det skulle ge en datering någonstans kring år 1000 före Kristus. Alltså också för 3000 år sedan. Och sen ska vi titta också på ett ställe i Jesus Syraks bok. Den första versen. Där står det så här: all vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt. Och i kapitel 19. All vishet innebär att frukta Herren, och till all vishet hör att lyda lagen. Kunnighet i ondska är inte vishet, och syndares rådslag är inte klokhet. Det finns skarpsinnighet som förtjänar avsky, och det finns tanklösa människor med föga vishet. Den som har klent förstånd men fruktar Herren är bättre än en lagbrytare med överlägsen begåvning. Jesus Syraks vishet är en av de här böckerna som ingår i det vi brukar kalla för apokryferna. Ni vet, när man sammanställer de erkända skrifterna i vår bibel, så hade man då något som man sa: av alla, alltid, överallt. En bok skulle vara erkänd av alla. Den skulle användas överallt, och den skulle alltid ha använts. Och apokryferna då har fallit igenom på någon av de här punkterna. Men det finns väldigt mycket klokt att läsa i apokryferna. Och det här tycker jag faktiskt är väldigt bra. Den som har klent förstånd men fruktar Herren är bättre än en laglydare, lagbrytare med överlägsen begåvning. Så kunde man tänka på 200-talet före Kristus, alltså för 2200 år sedan. Och kanske är det så att jag är lite udda, det vet jag inte. Vi är alla udda på vårt eget sätt, och tur är väl det, för annars skulle världen vara väldigt tråkig, brukar jag tänka. Men för mig så blir Gud bara större ju mer jag lär mig om hur fantastisk hans skapelse är. Att stå en kväll, vilket jag brukar göra ibland, och titta upp mot stjärnorna och veta att det är ytterst få jag ser. Men att i vår galax i Vintergatan finns det någonstans, tror man, så där 200 miljarder stjärnor. 200 miljarder är ganska mycket. Det är en tvåa. Och så kommer två nollor. Och så kommer nio nollor till. En tvåa och elva nollor. Det är skapat av Gud. Och sen så finns det ett oräkneligt antal miljarder andra galaxer. Och så tänker jag: men Gud är så stor. Och vi sjunger i en gammal sång: så stor är Gud, han råder över världar mång. Åt honom kan jag tryggt med anförtro. Jag vet att han, vars ord bestämmer solars gång, han också kan ut i ett hjärta bo. Så stor är Gud. Och Gud som har skapat allt detta, han bryr sig om mig. Han har räknat varje hårstrå på mitt huvud. Han vet allt om mig. Som om jag var den enda individen på den enda planeten, i den enda galaxen, i det enda solsystemet, i hela universum. Honom får jag ha kontakt med. Och han vill ha kontakt med oss alla. Han vill ha gemenskap med var och en av oss. Och därför gav han oss sin enda son, för att ge var och en som vill en evig gemenskap med sig. I Kolosserbrevet 2, verserna 1-3, som Paulus skrev år 61 när han satt i fånge i Rom, så står det så här: jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikeia och för alla som inte har träffat mig personligen, för att det ska styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. I Kristus finns visheten och kunskapens alla skatter gömda. Och honom har Gud sänt till oss. Det är Guds gåva till oss. Amen. Gud, tack för att det finns en sann vishet som kommer från dig. Tack för att du har gett oss kunskap om vägen till frälsning, om vägen till livsgemenskap med dig. Tack Gud att du som har skapat hela universum och allt vad som finns där, du bryr dig om var och en utav oss som är här. Du vet vad vi kämpar med, vad vi gläds över och vad vi är rädda för och vad vi är tacksamma för. Tack Gud för att du känner oss utan och innan, inte för att kritisera och hacka ner på oss, utan därför att du älskar oss och vill oss väl. Amen.